Välkomna till Kungligt
med Jenny Alexandersson
och Sara Eriksson. Och idag så ska vi fokusera helt och hållet på prins Carl Philip och prinsessan Sofias bröllop. Det gick ju av stapeln den 13 juni 2015, så de firade ju 5-årig bröllopsdag i år. Och sommaren, den är ju liksom en högsäsong för bröllop, och även om de flesta svenska bröllop har hållits på försommaren så sätter de ju även trender för många bröllop efter dem i flera år. Och som sagt, i år firar de då träbröllop, 5 år som gifta, så att vi ska helt enkelt grotta ner oss i alla detaljer kring det här bröllopet.
Ja, men det är ju härligt tycker jag att se tillbaka på såna här positiva, stora händelser. Och jag kommer ihåg att på bröllopsdagen så satt jag uppe på Aftonbladets tak. Där hade mina kollegor byggt upp en fantastisk studio, så vi hade verkligen hela Stockholm för våra fötter. Vi såg över hela stan. Och vi sände från tidig morgon till sent på natten, så det var en fantastisk upplevelse.
Det låter som många arbetstimmar där för dig, sitta och vara på topp och ha koll och liksom hela tiden någonting att säga. Ja. Ansträngande men rolig dag, om jag får gissa.
Det var jätteroligt, det var det.
Ja, men vad kul.
Och vad gjorde du?
Nej, men jag var ju absolut en nörd av rang redan då, såklart, angående det kungliga. Men jag jobbade ju inte med det här då, men jag drömde ju om det. Men jag satt faktiskt hemma hos mina föräldrar som bor i Nora. Jag var uppklädd till tänderna, jag hade bakat tårta, hade på mig glittrigaste örhängena och var verkligen, det var som att jag skulle få gå på bröllopet.
Men
jag följde det bara från tv, och jag blev ju tokig när någon så här bekant till mina föräldrar kom och plingade på dörren mitt under vigseln. Och jag tror att jag skrek någon så här: men vad gör ni ute nu? Vill du gå hem? De bara, va? Vadå? Jag bara, det är ju prinsbröllop. De bara, vem är det som gifter sig? De har liksom inte riktigt...
De var inte med.
Koll. Nej, det är mitt i vigseln. Men
fantastiskt.
Ja, det var en väldigt trevlig dag, och jag satt liksom klistrad från tidig liksom sändning till... Ja, vi fick ju följa hela bröllopet, så det blev ju fram på kvällen. Så att, det gjorde jag den dagen.
Men det är 5 år sedan de gifte sig, prins Carl Philip och prinsessa Sofia. Och däremellan så hann vi även med ett annat kungligt bröllop när Madeleine gifte sig.
Ja, men precis.
Och det har ju varit 3 kungliga bröllop, men verkligen 3 olika profiler. Och jag kan ju tänka att när Sofia och Carl Philip gifte sig, så de har verkligen lyckats sätta sin egen prägel på det. Och den här känslan när prinsessan Sofia kom in med sin pappa vid sin sida, redan där så anade man att det skulle bli någonting annat, lite mer modernt, något helt nytt. För hon gick ju inte in till en psalm eller bröllopsmarsch, utan paret hade valt en låt av artisten Enya. Jag ska inte ens uttala namnet på det.
Nej, det är svårt.
Men vi lyssnar hur det lät.
Men det var ju väldigt fint och någonting helt nytt i de här kungliga bröllopssammanhangen. Och redan där, som du säger Jenny, så sattes ju på något sätt ribban för, okej, vi kan vänta oss helt nya, de skapar liksom nya traditioner i den här traditionellt konservativa kungliga världen. Och jag gillade det väldigt, väldigt mycket.
Mm. Och vi såg ju också att prinsessa Sofia, hon gjorde ju som både Madeleine och Victoria tidigare. Hon hade inga brudtärnor, utan hon hade brudnäbb istället. Och då såg vi prins Carl Philips systerdotter, prinsessan Estelle, prinsens kusinbarn Anne och Chloé Sommelat. Det är ju barn till, hjälp mig nu, vad heter han? Nu har jag tappat det.
Patrik
Sommelat.
Jo, Patrik, ja. Sommelat.
Och Patrik Sommelat är ju brorson till drottning Silvia. Och sen såg vi också Sofias guddotter Tiara Larsson, som är dotter till en av hennes allra bästa barndomsvänner.
Och det kommer jag ihåg för att när prinsessan Estelle då utgjorde brudnäbbet, det var som att det blev liksom nästan för mycket för kronprinsessan Victoria att ta in. Att se dels sin dotter i den här liksom stora stunden och också då sin bror få gifta sig med sin kärlek. Så då kom ju tårarna ganska fort på kronprinsessan Victoria.
Mm. Och prins Carl Philip, han väntade ju på sin blivande fru framme vid altaret och han stod tillsammans med sin gode vän Jan-Åke Hansson som var best man.
Visst har de känt varandra sedan skolgången, tror jag. De har känt varandra länge.
Ja, men det
varit
var
nära vänner. Ja.
Sen Lundsberg. Jag tror till och med de delade rum på Lundsberg. Så att de har verkligen varit sammansvetsade i många, ja, år.
Ja. Och den här klänningen som Sofia gjorde entré i, den var ju fantastisk. Det var ju då en klänning som var helt gjord i helsiden. Som då dubliceras med italiensk siden organza. Och sen var det så här små, små spetsapplikationer i sån couture-spets.
Ja, just det, precis. Och det var ju han, den här José María Ruiz, som hade gjort det. Han är väl en expert på spets.
Ja, jag tror liksom varenda liten detalj var ju liksom handklippt. Och sen hade de här då sytt fast tillsammans med Ida Sjöstedt i hennes ateljé i Stockholm. Så att det är ju som vanligt ett riktigt sånt hantverk, ett riktigt mästerverk. Och det är ju någonting, det finns ju så mycket spänning och intresse i vad det är för brudklänning.
Ja, och Ida Sjöstedt har ju varit en favoritdesigner för Sofia. Hon har gjort många klänningar till prinsessan.
Mm.
Så de känner ju varandra ganska väl.
Och kul också att hon valde då svensk design vid den här stora dagen.
Mm.
Och Sofia bar ju även en helt ny slöja då som hade skapats i en tunn brudtyll. Och även där så var det då handbroderade applikationer av så här väldigt skir bomullspets. Sofia hade även önskat de här långa ärmarna för att då... Men att dölja tatueringar var det ju inte tal om. Utan man hade pratat om det innan. Att så här, hur ska det bli? Kommer hon... Hon har en tatuering i nacken.
Mm.
Ska hon dölja dem med någon klänning? För det hade man ju kunnat gjort. Men jag älskar att Sofia valde att inte göra det.
Ja, och sömmerskan Matilda Olsson, hon har ju berättat i medierna att... men hon var väldigt glad över det. Att det var inte tal om det. Hon hade ju sitt klänningen konstruerat mönstret och... Hon hade även gjort klänningar till prinsessan Estelle och de andra brudnäbbarna.
Mm. Ja, men jättefina. Men vad tyckte du om hela den här klänningen? Liksom, du satt ju ändå där i studion, följde allting och måste liksom ha kunnat sagt någonting ganska snabbt om den här klänningen.
Ja, men jag tycker den var vacker och den passade Sofia som handen i handske. Det var mycket hennes stil. Men den var inte överdådig, den var inte lika klassisk kanske som kronprinsessan Victorias. Och jag måste säga att även om jag tycker att den var jättevacker så blev jag nog ännu mer förtjust i den här klänningen som Sofia bar kvällen innan på förfesten när det var stor middag för alla gäster. Och om ni inte minns den så var det en fantastisk klänning. Den var ljusblå med glittrande stenar på livet och ner över kjolen och en ganska modig slits. Och det var libanesiska designern Suher Murad som hade gjort den. Och
det ja, men den var väldigt snygg.
Ja. Och så ett litet släp.
Och så snyggt med den här ljusblåa färgen i den här It's Sommar Sverige. Ja, men det passade väldigt bra och klädde Sofia väldigt, väldigt snyggt.
Men vad tycker du om brudklänningen?
Ja, men jag tycker att den var ju lite så här, den var som du säger diskret på ett sätt. Ganska nedtonad, men ändå väldigt fina detaljer. Och det är ju lite så här Grace Kelly-feeling över den här, med de här långa spetsärmarna. Jag tycker den var väldigt vacker. Och jag tror att det fanns nog en ganska så här... tanke kring det hela att kanske ligga lite lågt, att välja en ganska diskret brudklänning och så vidare, men väldigt, väldigt snyggt. Men framförallt så var det ju väldigt kul att se det här diademet, för det var ju ett diadem vi inte har sett tidigare.
Ja, men verkligen. Ett briljant diadem med smaragder, och det hade hon fått i gåva av kungaparet på bröllopsdagen. Och det sägs då att det här diademet från början var en gåva som drottning Silvia fått av en prins i det thailändska kungahuset. Att det var ett halsband från början.
Mm.
Och att man då lät göra om det till ett diadem. Och hon har ju burit det här så många gånger efter bröllopet. Och så det roliga med det är att man kan ju utforma det på olika sätt. För smaragderna går att ta bort. Så hon har burit det dels med smaragder, dels helt utan. Och vid några tillfällen även låtit montera pärlor och turkoser.
Precis.
De här piggarna.
Det såg vi nu senast vid Nobel, så hade hon faktiskt de här turkoserna som matchade hennes klänning. Mm. Och det får ju väldigt många användningsområden där diademet, just när man kan montera om det på så många olika sätt.
Mm.
Så att det här var verkligen en genomtänkt gåva till henne på bröllopsdagen. Och det är då hennes privata diadem som är hennes. Så att det är nog inte sista gången vi har sett det, om vi säger så.
Nej, precis. Och sen Nej. Var hon också väldigt vacker i håret, tycker jag. Ja. Hon hade en liten myrtenkvist i den här håruppsättningen. Och det är av gammal tradition. Och sen var det lite roligt att se att den som hade gjort den här fina håruppsättningen, det var ju Marwan Hitti, eller Marre Hitti, en god vän till henne som hon lärde känna när hon var med i Paradise Hotel.
Precis, de var ju med i samma säsong. Mm. Och sen har ju de liksom hållit kontakten, och idag så är han, gör han ofta henne.
Ja, och make-upen gjordes av William Wernlid, och det är också en väldigt god vän till Sofia, så att det är fint att se. Hon samlar verkligen sina duktiga vänner omkring sig.
Ja, men det är väl precis det man ska göra en sån här dag när nervositeten är på topp. Då vill man ju verkligen ha dem som man står nära.
Mm, så att, ja, men verkligen.
Så det kan man ju förstå. Och det du sa där om myrtenkvisten, den hade ju Sofia även då i brudbuketten.
Ja.
Ja, väldigt fint. Det var väldigt varmt inne i kyrkan. Så man kan ju tänka sig att det var... Sofia hade ändå en klänning på sig. Carl Philip, han hade ju den här stora mästdräkten i modell 1878. Där inne var det nog varmt.
Det var nog varmt.
Ja.
Och man fick ju se att de kämpade ju lite med att få på Sofias vigselring. Och det väckte ju en del skratt och leenden bland alla kungligheter och gäster. Men det löste sig till slut. Men man såg verkligen att de kämpade där.
Men man kan tänka sig i den där värmen, lite stress. Det är nog ganska lätt att fingrarna blir lite svunna. Liksom. Så att, och sen också då, i de sekunderna stressen att man inte får på ringen. Det är klart att det hinner ända mycket då. Men det fanns ju liksom en till sånt där spänt moment inne i kyrkan. Förutom den här ringen som inte gick på. För att prinsessa Madeleine, hon var ju verkligen höggravid. Och har i efterhand berättat att hon var liksom öppen under vigseln. Men att hon så gärna ville närvara vid sin brors bröllop. Att hon bara hoppades på att då prins Nicolas som låg in i magen kunde tänka sig att vänta några ytterligare dagar. Och det gjorde han ju. Han föddes ju 2 dagar efter bröllopet på Danderyds sjukhus.
Hon berättade i tidningen Mama att hon var öppen 3 centimeter. Men då är ju egentligen liksom förlossningen är på G. Det kan hända när som helst.
Då kanske man allra helst bara vill vara hemma och vänta in det här. Men då skulle hon på med finklänningen och diadem och kliva in i... direkt sent bröllop. Men det gick ju bra allting.
Mm. Jag gillar verkligen att prins Carl Philip och prinsessa Sofia gjorde en sån här traditionell officiell tillställning väldigt personlig. Just att de valde speciell musik. De satte sin prägel på det. Och trots att de hade miljontals tv-tittare som följde varje steg och granskade varje ansiktsuttryck så... Ja, det blev väldigt speciellt tycker jag.
Mm. Jag håller helt med dig, och det är väl mycket det man hör också folk prata om. Att det här är det mest personliga bröllopet, det kungliga bröllopet man har tagit del av. Mm. Och jag tror mycket har att göra med att de hela tiden vågade sätta sin touch. Dels med musiken i kyrkan och att till exempel att de valde att gå in till den här Enya-låten. De valde också att gå ut från kyrkan till en gospel-låt, den här Joyful Joyful, som fick liksom hela kyrkan att gunga och de liksom dansade nästan ut. Jag gillade det. Och sen också att Sofia körde sin grej. Så här, det skulle inte täckas för några tatueringar, utan här är jag och så här ser jag ut och de här valen har jag gjort och de står jag för. Jag gillar det 100%.
Ja. Det var ju också en låt som spelades under vigseln som var särskilt viktig för paret. Och David Pagmar, han framförde den här låten Paraply. Det är en svensk cover på Rihannas stora hit Umbrella. Och paret de träffades ju runt 2010 och kan vara lite tidigare. Och enligt källor så var ju den här låten var ju deras låt. Och det var den de lyssnade på när de blev förälskade. De räknar den då som sin låt helt enkelt.
Ja, och det är en väldigt fin låt. Och det är en sån här låt som för mig bara flygit förbi ibland. Man kan inte ha tänkt på vad den handlar om. Men så hade en god vän till mig den på sitt bröllop förra sommaren. Och då sjöng den också på svenska då, precis som på prinsbröllopet. Och det har ett väldigt fint budskap.
Mm. Berätta, vilket budskap?
Ja, men det handlar ju mycket om det här att så här, jag tar dig under mitt paraply. Att man är väldigt accepterande mot varandra. Och att paraplyet liksom skyddar ju från regn och kanske andra ondskheter. Eller livet i sig som ibland kan vara ganska tufft. Och att man just då tar varandra under sitt paraply. Och jag kan tänka
mig
att det symboliserar verkligen prinsparets kärlek till varandra. Som har kanske varit tuff ibland och ifrågasatt och så vidare. Att liksom prins Carl Philip har ju från början... tagit Sofia till sig och man verkligen hittat varandra under sitt paraply, om man får vara lite cheesy.
Så är det ju.
Ja.
Efter vigseln i slottskyrkan så väntade en kort kortege med häst och vagn för brudparet. Och sen så steg de av vid Skeppsbrokajen och tog trapporna upp mot Logården. Och där höll faktiskt prins Carl Philip ett kort tal. Vi lyssnar lite på det.
Låt mig få presentera min kära hustru, prinsessan Sofia. Jag vill med stor ödmjukhet tacka för att ni har valt att komma och dela våran glädje.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kanske ett av våra viktigaste och vackraste minnen som jag och Sofia kommer bära med oss. Att så många vill vara här och fira kärleken visar att Sverige är ett varmt land. Ett land med mycket kärlek. Stort tack!
Ja, men det var väldigt fint.
Ja, men kort och koncist. Och just det där att han tackar det svenska folket.
Ja, det gillar jag.
Och även och kungen
talade. Och tydligt så här att här, nu är det här min hustru nu. Mm. Alltså jag gillar det. Ja, kungen talade också, ja.
Ja, han gjorde det. Och han, det här var ju lite så här mer folkligt än vid kronprinsessans bröllop. För att han började med att be folket om hjälp att utspringa ett fyrfaldigt leve för paret. Och sen så göd kanonerna över Stockholms ström när man sköt salut för paret. Så det kändes som att allting var mycket mer lättsamt. Och det, så ska det ju vara, för att det här parets kungliga status ligger ju under kronprinsessparet såklart, så att de hade nog mer frihet att göra lite som de ville, tror jag, mer.
Alltså, finns det något moment där vår kung är liksom sitt bästa jag mot när han får just utbringa fyrfaldigt levande? Det finns någonting över det hela som jag bara älskar.
Ja, men det är skönt. Man ser det på Victoria-dagen också när han ska ta i från tårna.
Och liksom vifta med hela armarna så här.
Det är härligt.
Mm. Vad hände efter salut då på åtalet? Då var det dags för middag.
Då var det dags för middag i Vita havet på Kungliga slottet. Och då hade man dukat faktiskt med små runda bord. Mm. Och det var fullt med vackra blommor där inne. Och längst ner mot kortändan då så stod honnörsbordet. Och då hade de en fond bakom brudparets plats med orange och krämfärgade blommor. Rosor, hortensia, pioner, nejlikor, luktärtor och fuchsia. Så det var så effektfullt och vackert.
Det var väldigt fint, för det gick ju också då hand i hand med prinsessan Sofias brudbukett som var lite mer färgglad än vad vi kanske sett både Madeleine och Victoria bära. Men också det finns något trevligt med det här med runda bord, tycker jag.
Ja, och de här färgkoderna, alltså ljus, orange och rosa, det återkommer liksom på röda mattan som då uppenbarligen var orange.
Mm, precis.
Och i flera saker, inbjudningskorten, allting. Så att det var väl genomtänkt.
Men Carl Philip är orange tråd.
Designer, så att man är inte förvånad.
Nej, exakt. Det är klart, det där har ju han ett öga för.
Mm.
God mat fick de också. Serverades vit sparris, havskräfta med spishalsad pilgrimsmussla, lättrimmad gös och en persika och hallon tartelett.
Mm, gott.
Mm. Och menyn var ju faktiskt utan rött kött, för Sofia är ju då vegetarian men verkar äta fisk och skaldjur. Då är man väl preskitarian, tror jag.
Just det.
Ja.
Ja. Och sen kommer vi till det härliga, bröllopstårtan.
Och det är alltid något magiskt över den bröllopstårten.
Är det. För de här stjärnkonditorerna Martin Isaksson och Martin Lundell, de kom ju upp till Aftonbladets studio på taket efter bröllopet sent på natten. Och så hade de med sig en del av den här bröllopstårtan. Och den var riktigt god. Vi fick ju smaka allihopa i tv-teamet. Och den innehöll ju de här pop rocks som Carl Philip hade önskat som en hemlig ingrediens. Och lyssna på det här. En enda tårtbit kan gå loss på sådär. En tusenlapp.
Tusenlapp?
Det var en riktig dyr grip som placerades på bordet.
Häftigt att du har fått smaka deras bröllopstårta, Jenny.
Den var god. Och hela den här tårtan då med ställning och allt, den vägde över 200 kilo. Den forslade sin skåpbil till slottet och naturligtvis var den ju övertäckt. Ingen skulle ju få se ens en centimeter av den. För det här tårtprojektet, det var ju superhemligt ända in i sista stund. Men det finns ju hissar på Kungliga slottet. Men den här tårtan fick såklart inte plats i hissen. Nej. Så man fick alltså bära upp den för alla trappor. Och det är ju ett svettigt jobb. För man vill ju inte rucka på tårtan, man vill inte tappa den. Man vill inte att den ska röra sig ens en millimeter. Liksom.
Det är inte läge att komma fram när den har fått sig en liten törn, så att säga.
Nej.
Nej. Men när den här goda poppande desserten var uppäten så genomförde ju faktiskt prinsessan Sofia en liten kupp. För att det var ju ingen som visste att hon skulle ställa sig upp och tala. Men hon har alltid gått sin egen väg. Och det var ju någonting som, ja, men som hennes pappa sa i sitt tal till henne. Och någonting som Sofia själv upprepade när hon ställde sig upp. För att om man tittar på traditioner och liksom kanske den kungliga kostymen så håller ju inte brudarna tal. Och det gillar jag också att Sofia ändå väljer att, eller valde att göra det. Men hon ville göra någonting eget till Carl Philip. Och då så sa hon alltså att jag skriver ner några rader som förklarar alltså, min kärlek till dig. Och då kom också då Molly Sandén och Danny Saucedo och framförde en sång som de hade skrivit tillsammans med Sofia. Och det var ju väldigt, väldigt fint.
Ja, det var effektfullt tycker jag.
Vad var de sjöng bland annat så här, allt jag är, allt jag har, till mitt sista andetag så ska jag älska dig. Och då så här sjöng Sofia mot prins Carl Philip samtidigt.
Mm.
Ja, det var liksom något helt nytt i kungliga sammanhang.
Ja, och väldigt informellt. Jag gillar det ändå.
Ja.
Och jag tycker alltid det är lika härligt att få lyssna på gästernas upplevelser efter en sån här fantastisk fest. Och många av de här gästerna som jag talar med efter bröllopet, de kunde verkligen säga vittna om att det var glädjeyra, det var skrattkalas, det var så många överraskningar. Och en överraskning, den var ju riktad direkt till gästerna. För alla som var där fick två presenter. Det ena var ett läderarmband med parets gemensamma sigill i silver och en tjusig aftonväska som också hade parets sigill i rosétryck på flätat läder. Och jag har sett den var verkligen jättefin. Ja.
Fick man det liksom då i samband med bröllopsmiddagen eller var det dagen innan?
Nej, men på bröllopsmiddagen. Det var liksom en giveaway.
Snyggt. Också så här väldigt modernt att ha en liten giveaway goodiebag på ett kungligt bröllop.
Faktiskt. Och en av gästerna och hans fru berättade för mig att man fick ju vänta en stund på varmrätten. Och serveringspersonalen, de hade ju ställt fram tallrikar med vacker garnityr. Och när maten dröjde så var det flera utländska gäster som trodde att det här själva pyntet och grönsakerna, det var middagen som hade börjat serveras.
Jaha!
De började äta. Och när serveringspersonalen då kom med gösen, ja, då fick de ju snabbt lägga ner besticken och liksom skamset inse att nej, oj, det skulle vara mer på tallriken än det här vackra gröna. Men jag tänker att det var ju ingen dum gissning alls, för att Sofia är ju vegetarian. Och det var mycket grönsaker överlag de här dagarna, så att jag fattar precis. Jag hade kunnat lätt vara en av dem som började äta det där goda gröna.
Men lite så här skämskudde då när maten dyker upp.
Ja.
Oj, jag har precis ätit upp lite av duken här, lite dekorationen.
Det var nog mest det som låg på tallrikarna.
Ja, men det är klart. Mm. Men vad kul, man undrar ju väldigt mycket om hur det var på dansgolvet. Det är ju verkligen en sån här, hur var stämningen? Man kan tänka sig att det var bra partystämning.
Jag tror det var ett jäkla drag faktiskt.
Ja, Avicii uppträdde ju bland annat
på
kvällen. Ja. Norska kungligheterna, de ska ta lite lugnare på dansgolvet. Men många av de tyska kungligheterna, bland annat Carl Philips gudfar då, prins Leopold av Bayern och hans fru Ursula, de var tydligen riktiga stjärnor på dansgolvet. Och hade det väldigt trevligt och liksom kunde inte få nog av att dansa. Och drottningen, hon var fantastisk. Hon dansade länge och mycket och stod till och med på scenen när Avicii spelade och liksom mimade i en låtsasmikrofon. Svårt att se det framför mig faktiskt, men gud så härligt.
Ja, men jag tänker det också, för att den bild av drottningen som vi har, alltså officiellt utåt mot svenska folket, den känner ju alla till. Hon är ganska samlad, hon är vänlig, varm och liksom lågmäld. Ja. Men jag såg några bilder från det här när hon stod och dansade loss, och det är ju riv i vår drottning alltså.
Ja, men det var ju så, jag tycker också det är så kul, för man såg ju massa bilder, för festen hölls ju också på Kungliga slottet. Och att man ser så här bilder från dessa diskolampor som liksom blinkar inne från slottet. Det är sån härlig kontrast mot det här urgamla, historiska liksom. Och sen Avicii blinka, dansa, drottningen på scenen. Jag älskar det.
Och första artisterna upp på scenen, det var Icona Pop. Och Carl Philip är tydligen ett stort fan av den här duon. Så han sjöng med och ställde sig framme på scenen med popstjärnorna. Och så sjöng de hiten I Love It.
Och
runt 2:45 på natten så klev då Avicii, eller Tim Bergling, upp på scenen. Och då har liksom gäster berättat att Sofia, Carl Philip, de vevade med armarna, dansade vilt till musiken. Alla var på gott humör. Många av gästerna hade liksom sparkat av sig sina skor på dansgolvet. Det kan jag fatta, högklackade skor en hel natt är ju jobbigt alltså. Männen hade tagit av sig sina frackflugor, vevade med dem i luften. Andra vevade med servetter. Och alltså, man förstår att det här var årets fest, helt klart.
Och den höll på länge. Sista gästerna gick väl vid 17:30 på morgonen.
Mm.
Då har man vevat på ett tag.
Ja, och jag tror att paret, de drog iväg på bröllopsresa redan efter att bröllopsfesten var över. För det var ingen som riktigt såg hur eller när de lämnade slottet. Men det man vet är att 10:00 då på förmiddagen dagen efter så satt de i business class på ett flyg, ett reguljärt flyg mot Los Angeles, och var på väg då mot en privat ö i Fiji.
Det var inte många timmar sömn de fick där innan.
Nej,
innan
jag hoppas de sov på planet.
Ja, verkligen. Men skönt för dem att få spendera sin bröllopsresa på en privat ö, för då fick de verkligen vara i fred.
Verkligen.
Mm. Men det som är intressant med de här kungliga bröllopen, det är att det är ju inte bara bröllopsfesten, utan det bjuds ju på en tillställning kvällen innan.
Ja, men det gör det. Och Carl Philip och Sofia, de har bjudit släkt och vänner och en handfull kungliga kollegor då till middag och fest i det så kallade bergsrummet på Skeppsholmen. Mm. Och allt gästerna visste den här dagen då, det var ju att de skulle samlas på Strandvägen och att det skulle bli en avfärd med båt 18:00. Och man höll den här destinationen hemlig, inte bara för att det skulle vara en överraskning, utan för att man ville också hålla platsen hemlig för pressen. För den här middagen var jätteprivat.
Och lokalen då, som var en väldigt speciellt val av lokal, den var ju så här fantastiskt smyckad med kristallkronor i taket och stora kandelabrar överallt. Och det var liksom dukat med flera små bord. Och gästerna hade då parats ihop efter så här gemensamma intressen och språk. Så att det skulle kunna bli en så här skön blandning som möjligt bland gästerna.
Mm.
Genomtänkt.
Ja, men verkligen. Och Carl Philip höll ett tal till sin blivande fru. Eller ja, tal. Alltså, han hade valt två låtar som han dedikerat till henne. Och en av dem var Bruno Mars, Just the way you are. Och han dedikerade den då med orden: när jag hör den här låten så tänker jag alltid på dig, Sofia.
Väldigt, ja, det är fint. Gulligt. Och det är också en fin låt. Den är väldigt som accepterande, att man gillar varandras sidor i alla lägen.
Mm.
Ja. Och Victoria och Madeleine, de höll ju ett tal tillsammans. Det hade man gärna velat sett, tycker jag.
Ja, men verkligen.
Ja, och de pratade då bland annat om att Carl Philip är så hemlig av sig. Och Victoria nämnde bland annat att Carl Philip åkte iväg till USA för att plugga. Och att han kom hem som en helt ny människa. Och hon sa bland annat så här: och plötsligt så var du designer, men bring it on, du gör så snygga saker. Slutcitat.
Och så att, ja, och de pratade
väldigt hyllande.
Att han, ja, men de tog upp lite kritik där, för att de pratade om hans oförmåga att ta beslut. För de menade att han aldrig kan bestämma sig, inte ens vid frukostbordet när han ska välja mellan ost och skinka. Då håller han på i all oändlighet. Och Victoria drömde till med ett: hur svårt kan det vara, sa hon i talet.
Även solen har fläckar.
Mm.
Det verkar vara hans då, beslutsångesten inför frukostpålägget.
Precis.
Ja, men det var ett mycket hjärtknipande tal som Sofias bästa vänner då från Älvdalen höll. Så att det kan man ju tänka sig. De har ju fått verkligen vara med på den här resan från start. Mycket känslor inblandade. De pratade ju om hur olika de är som personer och hur olika deras liv blivit, men att vänskapen består. Och det kan man ju tänka sig, från att ha vuxit upp tillsammans i lilla Älvdalen till att Sofia nu banar väg som prinsessa. Så att det blir lite olika riktningar. Men fint att man ändå fortfarande står samman som väldigt goda vänner.
Ja, men precis. Och stämningen där var ju på topp hela kvällen. Och Carl Philip och Sofia, de satte ribban genom att dela ut shots till gästerna ganska tidigt. Och de här shotsen delades ut efter vissa prestationer. Den gäst som hade osat först till bröllopet fick 20 shots.
Oj!
Jag tror den personen delade säkert med sig.
Vi hoppas väl det.
En annan gäst fick shots för att personen hade rest längst av alla till bröllopet, och så fortsatte det på det viset. Och de andra gästerna, de fick då skåla med en limoncello.
Ändå lite stökig fest.
Ja, det tror jag nog. Det var nog många som var trötta på själva bröllopsdagen.
Jag fick ta en resor på morgonkvisten.
Mm.
Ja. Men framåt natten så förvandlades ju den här festen till en riktig sån där tusen och nattdröm. Och gästerna fick då sitta på så här runda kuddar, och det låg mattor på golvet. Och en del av lokalen där man liksom, där kunde man röka vattenpipa. Så det var väldigt så här exotiskt.
Ja, men verkligen. De hade hängt tygskinken på väggarna och i taket. Och det bjöds då på libanesisk vickning. Magdansöser dansade, och inte förrän det började ljusna det så började gästerna dra sig hemåt.
Men alltså, vilken fest, och ändå så här otippat tema på en kunglig bröllopsuppladdning, så här tusen och natt-tema. Det är också helt unikt.
Ja, men framförallt om man ska sammanfatta då liksom både bröllopet och den här middagen innan. Och det är att jag tycker verkligen att det här paret har lyckats med att skapa någonting eget mitt i det informella, eller mitt i det här officiella och traditionsenliga.
Mm.
Så lyckat.
Och bana liksom väg för nya kungliga sätt att gifta sig.
Mm.
Att så här, man ska nog våga ta ut sängarna lite, för att nu är det 2020 och, eller då var det 2015, men att så här, man behöver inte alltid gå på den där redan upptrampade stigen, utan så här, kör på, kör er en grej. Jag gillar
så
det väldigt mycket.
Det. Mm. Hörrni, kära lyssnare, missa inte skicka in lyssnarfrågor till oss, det gillar vi. Maila till kungligt@aftonbladet.se.
Det går så fort när vi spelar in podden. Och glöm inte att följa oss på sociala medier, för där uppdaterar vi med kungligt så gott som dagligen. Vad heter du där, Jenny?
Jag finns på Instagram under kungligt med Jenny.
Och jag finns på royalistan.se.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Njut
men tack
av sommaren och solen.
Ha det bra. Hej då.
Hej då.